Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Studio Valla. Idag så sitter vi faktiskt nere på Stora Valla här i solskenet. Vi sitter ju inte utomhus dock, vi sitter inomhus i ett tokvarmt konferensrum. Svetten börjar att lägga sig i pannan, men man mår ju bra när man sitter där mitt emot Dennis Pavlovic som gör comeback här. Trots pappaledighet, hur mår du?
Jag mår bara bra, tack. Faktiskt så bra som 5 timmars sammanhängande sömn här i natt. Och när hände det senast? Ja du, det kanske var 8 månader sedan.
Ja, jag tycker ändå ser det oförskämt stark ut.
Tack för det. Vi får hoppas här att insatsen kan vara därefter då, helt enkelt.
Ja, vi får se. Jag har också sett att du, när man scrollar igenom lite laguppställningar ibland på Värmlands fotboll och går in i Division 6 Östra, så har man sett ditt namn där. Comeback på fotbollsplanen. Hur går det?
Ja, de insatserna har väl inte varit så mycket att skryta över. Jag tror det är 4 matcher nu och de 3 första var väl maximalt 2 plus 5, tror jag. Men nu senast Nykroppa borta, fin gräsplan där på Hammarvallen, tror jag hette. Då var jag nog fan uppe på en 3 av 5, tror jag. Men alltså överlag, alltså otroligt kul att spela fotboll igen och utan ont i hälsenorna första gången på jag vet inte hur många år. Alltså jag stod faktiskt den här gången, Fredrik, så stod jag faktiskt på savannen där, vet du, och såg både gamar och lejon i ögonvrån. Jag trodde definitivt att jag hade ett spelat min sista match, 2 kanske sprungit utan att ha ont för sista gången, men fan, nu kör vi.
Mm. Nu är du på gång.
Ja, jag tror inte att min fru Olivia lyssnar på det här, så jag kan väl säga högt att jag ser redan fram emot nästa säsong.
Ja, men det är bra.
Men min idrottskarriär är ju ganska medioker i förhållande till din där, spelande sportchef i ett Kristinehamn badminton som inledde serien där med en dubbelseger.
Ja, vi hade premiär på hemmaplan här i Division 2 och körde över Trollhättans barn, ungdomar med 7-1 och 6-2 mot det laget som vi trodde skulle hota oss i toppen där, Team Elfsborg. Det kommer de göra, ska jag säga. Men efter 2 omgångar, tidigt i tabellen, men vi leder den. Och det kommer vi ju ligga resten av säsongen och vi kommer vinna Division 2. Det blir ett kval i april. Och nästa säsong spelar Division 1. Det kan jag sitta här och säga redan nu.
Ja, bilfärden hit bevisar ju redan det, för du har ju redan guldhattar i bilen.
Ja, just det. Ja, det var ju, ja, de har legat kvar där sen april då, helt enkelt. Ett tag så hade jag dem ju på hatthyllan i bagaget där, så att de verkligen skulle synas ut. Men sen kändes det lite väl oödmjukt kanske att åka runt med guldhattar i Kristinehamn och tro att man är någon superstar. Men så nu har de förflyttat sig ner till bagaget då, så de får ligga där tills april.
Ja, det finns väl ingen mening att ta bort dem, eller?
Nej. De kommer ju få ta på oss här inom några månader. Och sen så, ja, nej, men det blir kul. Nog om våra mediokra idrottskarriärer. Det har ju faktiskt spelat boll i Allsvenskan i måndags på Friends Arena. Degerfors förlorade mot AIK med 2-0. Vad säger du?
Ja, jag läste din krönika där efter matchen som jag 1 tyckte var väldigt bra och 2 så skrattade jag ganska så gott när jag läste den, för att jag har samma känsla. Jag satt där framför tvn där i början av andra halvlek och tänkte att vad är det för kvalitet? Och då syftade jag nästan bara på AIK, för att efter att ha spenderat så många miljoner, både inför säsongen, ännu fler under transferfönstret, där de bara bombade in spelare, och ändå bara spela så dåligt. Alltså det var ju värre felpassningar där än på Hammarvallen i Nykroppa. Så ja, trots det så vinner ju AIK med 2-0, och det är väl för att de trots upprepade helt sanslösa felpassningar, så har de väl några spelare som har en annan individuell kvalitet. Och sen så är det ju det där hörnmålet som blev omtalat och kostsamt, som jag tycker blev avgörande. Vad är din analys?
Ja, nej, men jag tycker väl inte att AIK är något speciellt mycket bättre fotbollslag än vad Degerfors är, men den här måndagen så var de mindre dåliga än vad Degerfors var, och de hade lite flyt och fick 3 jätteviktiga poäng. Matchen kanske borde ha slutat oavgjort, men ja, nu är det som det är, och Degerfors ramlade ner på nedflyttning, och kanske är det så att man ändå får börja räkna bort AIK och Göteborg. Det har man ju sagt förut, men nu börjar de ju ändå att röra på sig lite, framförallt Göteborg. Och man kanske ska ta, Degerfors kanske ska ta sikte på de lagen som faktiskt hör hemma där på ett annat sätt, liksom, som BP och Sirius. Och Degerfors möter ju Sirius här nästa helg, så att den blir ju, ja, om AIK-matchen var ångestmöte, så blir det väl här ångestmöte deluxe, kan man väl säga. Men ja, vi får se vad vi kommer vända fram och tillbaka här. Och det sa jag, tror vi sa förra veckan också. Så att vi får se hur det slutar. Och något vi pratade om förra veckan var ju också tränarfrågan. Och nu så, ja, det är aldrig en lugn stund här i Degerfors precis. Utan nu är ju läktaren i största fokus, kan man säga. Vad säger du om läktaren och dess kaos?
Jag kanske skulle byta namn till Hela havet stormar IF istället.
Ja, det låter mer passande faktiskt.
Men det här är ju någonting som jag har funderat på mycket, som jag skulle kunna prata länge om. Så om jag spinner iväg här innan alldeles för lång monolog, så får du, ja, men ditt högra pekfinger där ser fint ut. Så får du höja upp det, att nu är det dags att komma till skott, som det så fint heter där på fotbollstermer då. Men för mig är det ju, om jag inte redan sagt det då, uppdelat i två olika delar. Det första är ju arenakraven då. Absolut att man skulle kunna diskutera dem framöver. Jag läste också där Fredrik Reinfeldts intervju där med Sportbladet. Då. Han hänvisade det här med 3000 sittande åskådare under taket som en säkerhetsgrej då. Och det skulle man ju kunna diskutera. Är 3000 sittplatser samma sak som att det är samma sak som en nödvändig säkerhetsgrej? Nu har jag skrivit väldigt otydligt här en siffra, men jag tror att det är 450 VIP-gäster. Är det samma sak som är 400 VIP-gäster under tak? Är det samma sak som en säkerhetsgrej? Att de här VIP-gästerna ska ha 400 kvadratmeter att mingla på. Är det en säkerhetsgrej? Skulle kunna diskuteras. Likaså, hur har de här arenakraven påverkat Falkenberg som spelar i Division 1 idag? Åtvidaberg som spelar i Division 1 idag? Varberg som, ja, jag höll på att säga, åker ur Allsvenskan.
Det gör de.
Då är vi överens. Hur har de påverkat Degerfors, och hur kanske de påverkar till exempel Värnamo framöver? Men det skulle man, men det är som sagt saker som man skulle kunna diskutera. Det är ju inte, egentligen inte intressant nu, för det kommer ju knappast ske någon förändring där under de närmaste veckorna, vilket föranleder oss till punkt 2 då, som är inte bara vad ska man göra nu, utan vad måste hända nu? Och där så känns det ju nu som att den dagsaktuella statusen är att Degerfors kommun och Degerfors IF känner lite på varandra. Degerfors kommun där sa ju under det här medlemsmötet att, ja, men de har helt enkelt inte mer än 15 miljoner för att bygga för. Läktaren, 15 miljoner räcker inte. Har Degerfors IF, har de kanske några medel som de skulle kunna skjuta till? Nej, säger de, vi kan inte äventyra föreningens ekonomi där. Så då är frågan alltså hur ska det lösa sig då?
Det är ju frågan. Vad tror du?
Ja, det känns som att det finns ju liksom inga bra lösningar nu. Den enda lösningen som man kan se, det är absolut ingen rolig lösning. Men ja, det har ju kommit lite insändare om den här tälthallen då, senast här idag från Degerfors IFs klubbchef Lars Weman där då, som sammanfattningsvis ifrågasatte det här med att 11 av de inledande 26 miljonerna då skulle gå till att bygga en tälthall då, som innebär att volleybollen och innebandyn kan få fler träningstider. Och ja, det är ingen rolig lösning, men kanske är det den enda lösningen att först och främst en gång för alla efter alla år faktiskt lösa den här läckta frågan på Valla och sen ta tälthallen. Och där hörde du att rösten är nära att brisera, så monologen, ja, den var gränsfall.
Ja, gränsfall. Men jag tror vi fått mycket sagt ändå, och vi får återkomma i frågan lite också, tror jag.
Jag vill tillägga bara att jag tycker synd om Degerfors IF, för att de vill ju såklart bara ha sin läktare som de enligt ett klubbat beslut ska få. Jag tycker synd om volleybollen och innebandyn som såklart bara vill ha sin tälthall som de enligt ett klubbat beslut ska få. Så det, ja, Degerfors kommun, de har ju satt sig i en jäkla sits alltså.
Nu är
rösten död.
Det är väl ändå ett tecken på att vi får lämna in handduken, men vi får ta in en kille med pigg röst. Hugo Bolin. Det ska bli intressant att se. Han är ju ändå utlånad från Malmö till Degerfors och ska ställas mot Malmö här på lördag. Så vi ska ställa honom till svars inför det. Missa inte det, utan häng med. Då välkomnar vi Hugo Bolin till Studio Valla.
Tack så mycket.
Hur är läget denna torsdag?
Det är bra, precis tränat. Och... ja, det känns bra.
Ja. Hur såg dagens träning ut? Vad gjorde ni?
Vi tränade på försvarsspel. Hur vi ska pressa och hur vi ska ligga i lågt försvar.
Är det mycket, får du ge mycket input nu när det är ditt lag ni möter, eller måste jag säga?
Nej, jag har inte fått så mycket frågor än, så rätt lugnt än så länge.
Ja, det kanske kommer.
Mm.
Du, är en AIK-match här kommer ni från på Friends Arena. Hur var den att spela?
Tuff match. Jag tycker vi spelar ganska bra i stunder. Men kommer egentligen inte till något farligt läge. Så. Men jag tycker ändå att vi kontrollerar och behåller bollen ganska bra. Men vi är inte tillräckligt vassa när vi kommer till sista tredjedelen. Det är väl skillnaden egentligen mellan oss och AIK.
Det blev ju mycket snack där efter matchen med Kristoffer Nordfeldt. För ni började väldigt bra första kvarten ungefär i andra där. Och så lägger han sig ner. Hur ser du på sådana grejer? Hur uppfattar du det?
Alltså det är ju vanligt. Alla vet att man kan göra så. De utnyttjar ju bara reglerna och det är så vi ska göra också i sådana tillfällen. Så ja, jag tycker egentligen helt rätt. Tänja på gränserna lite.
Ja, den matchen då, som var väldigt viktig, liksom, var den speciell på det sättet att spela? Liksom, kände man av det? Att
ja, det var... jo såklart. Det är två lag som fightas i botten och båda lagen behöver ta poäng. Och, ja, man märkte väl att till en början i alla fall så fightades ja, hårda dueller och så. Man märkte det ganska snabbt. Och ja, det var väl ganska avvaktande egentligen. Inget av lagen egentligen pushade på så högt. Och sen fick de in det målet på hörnan där. Och så, ja, lite slarvigt av oss.
Du är ju väldigt ung och lovande, Hugo, men det känns som att du redan har haft en spännande karriär som vi ska komma in mer på här, tänkte jag. Men det hela började ju då i Sjömarkens IF.
Ja.
Vad var det för några känslor för din moderklubb?
Nej, det var bra känslor. Där jag har växt upp i Sjömarken, liten ort utanför Borås, och spelat där fram tills jag var 15-16. Och ja, egentligen bara bra känslor.
Och sen du, från Sjömarkens IF då till provspel i Chelsea. Det känns som det är ju två klubbar av lite olika storlek, får man säga.
Ja, jo, men det var tidigt i Sjömarken, så jag var provspelare med Chelsea där när jag var 10-14 år. Så åkte jag över månadsvis egentligen och spelade turneringar och matcher och så med dem. Och sen så ja, blev det ingenting med det, så blev det Malmö istället.
Men det är ändå helt otroligt ju med Chelsea, så där, det är ju en av världens största klubbar. Hur hände det egentligen?
Ja, det var på en turnering. En Chelsea-scout var där och skulle kolla på en annan spelare. Så såg han mig. Tyckte väl att jag var intressant, så tog han kontakt med min pappa och så åkte vi dit någon månad efter.
Du måste ju, eftersom det kanske är svårt att framhäva sig själv, men du måste ha varit grym. För jag menar, jag och Fredrik har också försökt, men vi har varit ganska långt ifrån Chelsea. Chelsea-scouter.
Ja, nej, jag var bra som liten. Stor talang. Ja, Sen så hade jag en liten tuffare period när jag kom upp vid 12-13-14 när andra växte i kapp mig och jag var fortfarande väldigt liten. Så det var väl spelare som var 2-3 huvuden större än mig, så det var lite tuffare där mot senare tonåren. Så.
Men hur var de här åren då? Jag menar åka fram och tillbaka till London och provspela och köra? Och...
Nej, jag var ju så ung så jag fattade ju egentligen inte. Det är nu i efterhand man förstår det egentligen hur stort det var. Då så åkte jag dit och spelade fotboll och var inte så stor grej egentligen. Stora turneringar mötte stora lag, så här i efterhand är det ju bara roligt att ha gjort det och mycket erfarenhet.
Fick du träffa några av Chelseas A-lagsstjärnor då och sådär?
Nej, inte A-laget, men man har sett många spelare som har blivit stora nu idag.
Kan du berätta om någon?
Spelade tillsammans med Jamal Musiala i samma lag. Levi Cowell. Sen så såg man Nathan Ake gå i de här akademibyggnaderna. Och det är många spelare man har sett.
Har du varit så här att tänkt tillbaka med lite avundsjuka någon gång att fan jag var så nära liksom?
Nej, jag har inte riktigt sett det så. Jag såg det bara som en bra möjlighet att få visa upp mig och få spela fotboll med de bästa spelarna i min ålder i världen. Så ja, egentligen inte.
Vet du, var du och Musiala så hyggligt jämnbra då? Eller var han, såg man att han var någon övermänniska sådär? Eller?
Jag skulle vilja säga att vi var jämna, men man såg redan då att han var något snabbt över mig och redan då var han helt brutal.
Hur nära var det att det faktiskt blev kontrakt då med Chelsea? Upplever du så?
Nej, jag tror inte det var så nära. Man måste ju vara 15 tror jag för innan man kan gå helt till eller utomlands och få kontrakt, så det var väl där vid 13-14 års åldern när jag kände att jag tippade av lite och folk växte ikapp mig och det var egentligen inte tillräckligt bra.
Det blev ju Malmö i slutändan då. Hur hamnade du där? Hur gick det efter det liksom?
Nej, men det var under en lång period jag provspelade med Malmö också och spelade turneringar, för jag kände väl att det var lite långt att åka till Chelsea varje gång. Så den här Chelsea-scouten hade kontakt med Malmö också och löste så att jag kunde spela matcher och turneringar med Malmö också. Så när det väl var på tal att jag skulle lämna Sjömarken så var det egentligen bara Malmö i mitt huvud.
När blev du Malmö? Eller hur gammal är du? Och när...
Jag gick helt till gymnasiet, så 15-16.
Ja, så det blev fotbollsgymnasiet i Malmö?
Ja, precis.
Mm. Det står också, eller när vi läste på lite, att hela familjen flyttade med ner till Malmö.
Ja, stämmer. Mamma är från Skåne från början, så för hon var det väldigt enkelt. Och pappas huvudkontor ligger i Malmö, så båda de flyttade med. Och sen fick brorsan bo kvar i huset i Borås.
Aha, okay.
Tillsammans med mormor och morfar också. Han fick inte det helt själv.
Är han äldre, yngre eller?
Han är äldre, 0-0.
Ja. Ja. Det hade varit något annars, ett helt sjukt skärde. Det hade varit kaxigt.
Tyvärr fick han inte det.
Nej. Jag tänker också det här med att du med Borås där. Mm. Då känns det också som att Elfsborg borde vara på något sätt aktuellt. Hur gick tankarna där? Och var de någon gång på det? Eller hur... Eller är det inte alls någon dialog? Eller hur?
Vi hade någon dialog där, men då hade jag redan bestämt mig för Malmö. Egentligen inte varit på tal att gå till Elfsborg för mig. Det har väl alltid varit att vi har mött dem när vi var mindre och var alltid jämna om inte vi var bättre. Vår 0-3 kull i alla fall. Så nej, egentligen inte varit att snacka om det.
Nej. Så Sjömarkens 0-3... Ja. Slog Elfsborg ofta. Ja. Det låter ju när man bara hör namnen lite.
Ja, men vår Sjömarken kull där var väldigt bra också.
Ja. Hur var det i heta matcher då?
Ja, det var det. Speciellt när vi blev lite äldre. När vi var fram till 11-12 så var vi väldigt mycket bättre. Men sen när tonåren och de började värva in lite spelare och så blev det lite jämnare. Ja, det blev lite rivalitet så att säga.
Ja. Sjömarken då, vad är det för division nu?
A-laget är i fyran.
Ja. Har du en liksom bra koll på alltså Sjömarken och kompisar kvar som spelar kanske till och med?
Ja, jag känner nästan hela laget. Så väldigt många spelar ju kvar i Sjömarken. Och,
ja. Så det är en rivalitet fortsatt liksom mellan...
Det nej. Är inte... nej, så är det inte. Inte mellan Sjömarken och Älvsborg. Det var egentligen bara vår kull, och det är kanske inte så att de ser det på det sättet som jag gjorde kanske. Men vår kull hade lite över rivalitet, tror jag.
Ja. Jag tänker också nu, alltså, hur ser du att dina första år i Malmö blev sen då?
Bra. Kom först i U16 där, när jag flyttade ner. Var fortfarande väldigt liten. Sen in i puberteten så... U16. Sen klivit upp till U17 året efter. Och sen året efter det så blev det U19. Och gjorde det bra där. Och sen fick jag lagskontrakt och utlånat till Olympic. Och hade ett bra år där också. Så sen nu första året i Allsvenskan med Malmö. Och så andra halvan med Degerfors nu.
Hur har det varit då, skulle du säga, att komma in där? För du spelar ju mot Degerfors faktiskt på Eleda. Mm. Hur var det?
Nej, det var stort.
Det var första riktiga starten, var det eller?
Ja.
I Allsvenskan?
Ja. Det var stort. Vad var det, 20 000 på läktarna, fullsatt och en 5-0 vinst. Så det var stort.
Mm. Nu, som sagt, ska du ju möta Malmö.
Mm.
Hur ska det bli?
Det är svårt. Det är mycket känslor och så. Man får tänka att det är en vanlig fotbollsmatch liksom. Det är ju lagkamrater egentligen på båda sidorna, så att säga. Så jag är ju lagkamrater med dem i Malmö också, och de här, så ut och spela som att det är en vanlig match egentligen, och lämna känslorna åt sidan och bara spela.
Har det varit något snack då med någon i Malmö inför nu eller?
Nej, det har varit rätt lugnt med det faktiskt.
Ja.
Det kanske kommer, jag vet inte.
Ja, ja, precis. Hur tror du då att du kommer reagera liksom, när du står där vid mittlinjen i matchen, blåser igång och så ser du 11 lirare i Malmö som du känner alltså, utifrån? Liksom?
Det är svårt att säga nu, men så som jag känner mig själv och när jag väl spelar fotboll så tänker jag inte så mycket, utan jag bara spelar. Så jag tror att det kommer bli så, att jag bara spelar och inte tänker allt för mycket.
Var det någon gång aktuellt förresten att du inte skulle spela en sån här match?
Nej. Inte vad jag har hört. Nej. Det är inte säkert än heller. Det är upp till tränaren att spela med. Så. Ja.
Jag tänker också med supportrar. Hur tror du att de alltså reagerar?
Nej, det är klart det känns lite... Jag kan bara göra det som jag blir tillsagd och utspela fotboll. Så inte visa för mycket känslor där heller på planen, utan bara spela boll.
Om du gör mål?
Det är firat.
Nej. Också vi satt och diskuterade igår, jag inför här med Noah Eile till exempel som blev utlånad till Malmö och gör två supermatcher mot Malmö och vinner båda matcherna liksom. Hur ser du på det liksom, att...
Nej, det är svårt. Jag vet inte vad Noah ska göra egentligen.
Nej.
Inte så att han blir tillslagen och går ut och spela för Mjällby, och Malmö har gått med på att han spelade Mjällby liksom, så jag tycker han gör helt rätt, spela fotboll och försöker göra sitt bästa liksom, och det är det jag kommer göra också.
Mm. Du kommer ju troligtvis stångas lite med Pontus Jansson.
Ja.
Hur ser du på den duellen?
Fysiskt sett, storlek, så ska vi nog inte stånga så mycket. Det är inte min plan. Det
känns som att du hellre vill löpa ifrån honom.
Ja, det är väl min plan också i så fall. Ja. Nej, men det blir roligt. Jag mötte han några gånger i träning, så ja.
Mm. Annars, vad känner du att ni behöver... Det är ju en jäkligt tuff match som ni står inför såklart. Mm. Vad känner du att ni behöver att sätta? Liksom?
Nej, men vi vet ju om att vi är starka här hemma. Och det viktigaste är väl egentligen att täppa till bakåt. Och, vi vet väl att vi kommer ligga ganska lågt och Malmö kommer vara bollförande. Och verkligen ta vara på våra kontningar när vi får dem.
Du Hugo, du blev ju Degerfors sista värvning här med inför försöket att säkra nytt kontrakt här ännu en gång. Om vi börjar liksom socialt och så, hur har det varit att komma till Degerfors, tycker du, till det här lilla samhället då?
Faktiskt väldigt bra. Speciellt laget. Känns som att jag kommit in bra, och jag bor ju inte i Degerfors, jag bor i Örebro, så vi är några som pendlar därifrån. Och min bästa kompis egentligen en av mina bästa kompisar bor i Örebro. Spelar i ÖSK, fast utlånat till Örebro Syrianska. Han är också från Malmö. Så det är egentligen livet utanför på fritiden, så hänger jag mycket med han.
Det lät kul.
Ja, det är skönt att ha någon så nära också när man kommer till en ny stad.
Degerfors-dialekten då? Förstår du vad de säger och sådär eller?
Ja, det är ingen fara. Jag är också rätt bonny själv. Så, det är ingen fara.
Ja, du har inte lagt till med någon skånska än i alla fall. Det...
Nej, det har jag inte. Och det är inga planer på att göra det än.
Om vi kollar starten i Degerfors då. Det hann ju inte gå mer än någon dag efter din första match. Då, så kom ju beskedet om tränarna där. Och nu är det ju det här med läktarfrågan. Och så. Hur har det varit att hantera det som ny spelare tycker du?
Egentligen, jag har inte lagt något fokus på det alls. Egentligen. Jag har egentligen för lite tid för att ha åsikter om sådana saker. Och jag har för dålig koll. Men jag vet inte vad jag ska svara.
På planen då, hur nöjd är du med dina, är det tre första matcher va?
Jag kan börja med Djurgården och mot Djurgården tycker jag i alla fall att jag ska göra mål. Och spelar väl helt okej. Kom första matchen så är det väl en helt okej match. Men som sagt, borde gjort mål där. Har något läge när jag är fri med målvakten och den ska sitta. Men sen hemma mot Häcken tycker jag att hela laget och jag gör en bra insats och vi kämpar och sliter och spelar mot ett av de allra bästa lagen i Sverige. Så där tycker jag vi gör det bra. Och sen nu senast mot AIK, helt okej. Jag själv tycker väl att jag gör en OK insats, inte mer än så.
Hur sugen är du på att göra mål då?
Otroligt sugen. Jag bara väntar på det första målet.
Vi får se, vet du. Släkten brukar ju vara värst, säger de där, vet du. Så.
Ja, vi får se.
Ja. Är det svårt att så här, komma in i ett helt nytt lag och ett helt nytt spelsystem och sådana saker? Liksom?
Nej, eller samtidigt så gjorde det väl lite svårt, men nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker det har varit väldigt enkelt nu i alla fall. Sen tar det väl alltid lite tid att känna sig bekväm och göra de sakerna man är bäst på plan. Men jag tycker det har känts bra de här första tre matcherna de här veckorna.
För nu är det ju liksom en anfallare kan man säga. Mm. Eller ja, nya. Det känns som att du kan spela lite droppan också. Eller vart ser du dig? Alltså, hur ser du dig själv som spelare?
Jag ser mig ju som en offensiv spelare, men kanske inte riktigt som en nia, utan en spelare som är emellan backlinje och mittfält och få bollen därigenom. Men som sagt, jag kan spela nia också. Kanske inte den stora anfallaren som är bra på nicka liksom och bra i targetspelet, men ta lövningar in bakom och sånt, det löser jag också. Men egentligen allting offensivt ser jag mig som.
Det här, när det blir utlånat till Degerfors, om vi backar tillbaka lite där, för det byter ju en, ja, dels så var det med när ni vann mot Degerfors stort, och sen så byter du en guldstrid mot en bottenstrid. Mm. Hur gick dina tankar där då? Jag var ganska
klar med Malmö att jag ville spela matcher och ville bli utlånad för att spela matcher, och direkt efter Djurgården-matchen där vi hade hemma så fick jag reda på att Degerfors var intresserade, och då kände jag att det var självklart att jag ville gå hit och få spela matcher och få hjälpa Degerfors och klara sig kvar i Allsvenskan.
Vad visste du om klubben då? Liksom? Förutom att ni hade vunnit mot dem 5-0. vad hade du för koll?
Nej, men jag hade väl egentligen ganska bra koll tycker jag. Jag följer Allsvenskan rätt bra och kollar rätt mycket matcher. Och kollat den här serien tror jag också. Så ja, ändå ganska bra koll. Inte allt för mycket, men ändå bra koll.
Ja, skulle jag säga. Var det som att det du såg på serien eller det du hade sett det, liksom, när du väl kom hit sen, var det som förväntat? Liksom?
Ja, det tycker jag. Väldigt familjärt och skönt. Det är väl rätt olikt Malmö om man kollar på anläggning och allting runt omkring. Jag trivs här.
Ja, hur är den omställningen? Liksom? Det är ju från Sveriges största klubb, inte till Sveriges minsta, men liksom ändå väldigt, väldigt liten om man jämför med just Malmö.
Jag spelade i Olympic hela förra säsongen och det är ännu mindre än här liksom, så nej, jag är rätt van och tycker det känns väldigt bra här, lugnt och sansat.
Den här hösten då som Degerfors står inför här, den kommer ju vara spännande hela vägen känns det som. Hur ser du på hösten och vad tror du om chanserna att hänga kvar?
Stora chanser tror jag. Jag är i Malmö nu, sen spelschemat väl lite bättre tror jag. Om man kollar med dem på de andra lagen i bottenstriden har väl de lite tuffare än oss kanske. Så jag tror vi kommer lösa det här bra.
Sitter du och liksom kollar man, alltså många säger att man inte kollar tabeller och lite sånt där. Hur mycket gör du och sitter och kollar? Ja, men BP möter dem nästa och Sirius möter dem.
Nej, men man har koll vilka lag som möter varandra, men man följer det väl inte så mycket skulle inte jag säga. Vi försöker fokusera på våra matcher och
Vi tänkte vi skulle avsluta med lite högt och lågt, lite blandade frågor.
Ja.
Inte först och främst på tal om familj. Du känner ju till Ola Toivonen väl, eller hur?
Ja.
Har du träffat hans pappa här, Yrje Toivonen?
Nej, det har jag inte gjort.
För där har du ju en dialekt att öva på. För om det är någon som har bred degerförska, då är det ju pappa Yrje där.
Nej, jag har inte fått höra han än. Ser fram emot höra.
Jag tror du märker när han kommer.
Ja, okej.
Du, vad gör du på fritiden då?
Kolla serier. Spela FIFA nu. Lär det bli. FIFA kommer ut nu. Så. Ja, mycket FIFA. Umgås med kompisar. Ja.
Är du världsklass på FIFA eller?
Nästan världsklass.
Nästan skulle jag säga. Visst. Jag och Fredrik gjorde ju såklart lite viss research här, som sagt, om din karriär. Och vi snubblade över uppgiften att du trixade 10 000 12 gånger redan som 10-åring.
Ja, det stämmer. Höll på med mycket tricks och sånt när jag var liten. Och det sitter väl kvar än. Ja.
Det är ju helt otroligt egentligen. Hur lärde du dig?
Svårt att säga. Farsan var på mig rätt bra tror jag. Mina kompisar hade väl gjort kanske 5 000 och då skulle jag slå det. Och det blev lite sparring där mellan mig och mina kompisar. Och jag tror jag kommer vinna nu det faktiskt.
Ja, det är känslan.
Ja.
10 000 12 trixningar, hur lång tid tog det?
Jag tror det tog 2 timmar. Vi var nere på konstgräsplanen där i Sjömarken och det pågick en match. Hela matchen stod jag och trixade, så ja.
Iskallt.
Ja.
Vad har du för personbästa, Fredrik?
Jag är glad om jag kommer upp i 2-siffrigt faktiskt. Det beror på var man börjar också. Det känns som att ska man börja på ett visst sätt? Jag tänker början på låren typ. Jag har inte en aning, men det känns
så. Nej, eller, det problemet har inte jag i början. Nej. Faktiskt, det är inga problem för mig.
Nej, allt är ett problem för mig. Nej, för fan så. Själv då, du spelar ändå fotboll.
Ja, jag vet inte, tusan. Alltså, har man gjort 100 någon gång så är väl det bra. Mm. Problemet för mig har ju alltid varit att jag har ju en vänsterfot och sen så har jag ju ett piratben till högerben. Så, alltså, om jag nuddar bollen med högerbenen så är jag ju körd liksom.
Men det är inte så svårt som man tror. Lär man sig att trixa 1 000 så kan man göra 10 000. Det är bara det mentala tror jag, att man ska orka stå där också.
Men kör du mycket sådana här konster också? Det finns ju som ligger ner och grejer också.
Nej, men jag höll väl på med det lite när jag var mindre. Jag hade någon Instagram där jag la ut när jag körde som freestyle, men ingenting jag håller på med då.
Jag tänker också på fotbollsdelen där, liksom, är det en sån som följer? Du sa att du sitter och tittar mycket allsvenskan. Även internationell fotboll, är du fotbollsnördig eller hur?
Ja, det skulle jag säga att jag kan. Finns det inga matcher så kan jag slå på Championship liksom. Jag gillar att kolla på fotboll.
Mm. Har du några favoritlag genom åren utomlands?
Det blev ju Chelsea såklart. Ja. Så det har väl varit egentligen Chelsea och Real Madrid för mig.
Ja, vad säger du Dennis? Har vi någon mer fråga du vill spotta ur det här innan han ska få gå ta led i torsdag? Förresten, vad gör du en sån här eftermiddag?
Käka lite nu, sen dra hem till Örebro och så kolla på Häcken Leverkusen ikväll tror jag.
Nej, men vi får tacka så mycket och gå ut och testa trixa helt enkelt, så får Hugo börja förbereda sig här inför den speciella matchen som kommer.
Ja, precis. Jättetack att du kom gästade och stort lycka till.
Ingen fara, tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Ni har lyssnat på poddversionen av Studio Valla, ett program av KT-Kuriren. Emma Lindell står för ljud och redigering. Ansvarig utgivare är Katarina Lindström.